Ja, jag har alltså fått ämnet Guds tecken och under. Och det är ju ord som går igenom hela Bibeln. Om ni slår på en ordbok så finner ni orden tecken och under nästan hur många gånger som helst. Det beskriver alltså vad Bibeln handlar om, nämligen Guds väldiga gärningar, som med andra ord kan beskrivas med orden Guds tecken och under. Och syftet med Guds tecken och under, eller Guds väldiga gärningar, det är att visa för oss vilken stor Gud vi har. Hans storhet och hans väldiga, väldiga makt. Med beskrivningen av Guds väldiga gärningar, hans tecken och under, så förstår vi egentligen hur dåraktigt det är att inte tro på Gud, att inte lita på honom. Att inte vilja lyssna och ta till sig hans ord, och allra värst att förkasta den fria gåvan som erbjuds oss, hans frälsningsgärning. Redan Bibelns första kapitel börjar ju med att visa vilken vis, stor och väldig Gud vi har. Han är helt unik, han är inte en människotanke. Inte en from idé, utan han är den enda sanne och levande guden. Han har ingen början och inget slut. Han är den evige. Och hur ofattbart stor är han inte när han skapar världen? Vad ska han skapa av? Det finns ingenting att skapa av. Ingen materia. Det är bara han. Och det är omöjligt. Helt obegripligt, helt omöjligt. Och han skapar av intet hela världen. Så redan från början betonas det ju hur tokigt det är att försöka förklara skapelsens tillblivelse utan att räkna med Gud. Endast en ofattbar, stor och mäktig Gud kan skapa världen. Just när Mose har fört folket genom öknen och håller sitt avslutningstal, så ber han med orden: Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Vilken Gud i himmel eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? 5 Mosebok 3:24. Gud är ett unikt under, och han gör under. Och han sänder sin son som frälsare, och sonen beskrivs naturligtvis då med orden: hans namn ska vara under och mäktig Gud. Men nu tänker ju många, de under som Bibeln berättar om, de kan ju i själva verket inte ha hänt. Det kan bara vara fromma utbroderingar utan verklighetsbakgrund. Allt måste ju ha naturliga förklaringar. Och då glömmer man att själva skapelsen är ett Guds under. Och att Gud inte är begränsad av de naturlagar som han nedlagt i sin skapelse. Det var ju bara han som existerade från början, och han skapade allt från intet. Gud skapade, ja hur då? Genom sitt ord. Det står ordagrant hur, på flera ställen: himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande. De orden läser vi i Psaltaren 33. Men detta är ju omöjligt. Ja visst är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt, vilket också gäller vår frälsning. Vem kan då bli frälst, frågade sig Jesu åhörare när Jesus klargjorde för dem att det för en människa är lika omöjligt att frälsa sig själv som för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Det går ju inte. Frälsningen är helt och hållet Guds verk av nåd alena, genom Guds son alena. Och vore Gud inte undrens Gud som gör det omöjliga, ja, då kunde ingen enda bli frälst. Observera att skaparens ofattbara under kan ses och studeras av alla människor. Alltså inte bara av de som förtröstar på Gud, inte bara av de fromma, de som ärar Gud. Bibeln säger, lyft blicken mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det läser vi i Jesaja. Och så kommer svaret. Det är han som för fram härskaran där uppe i räknade skaror. Jesaja 46:26. Och ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Så därför är det utan ursäkt, skriver Paulus i Romarbrevet 1. Det är dårskap att inte inse att det finns en övernaturlig skapare. Att tro att världen har kommit till av sig själv genom en oändligt lång utvecklingsprocess som endast styrs av inomvärldsliga krafter och naturlagar, det är dårskap. Och dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Genom att förkasta den enda sanna guden och hans ord så förkastas också det enda som kan upptända tro. Evangeliet om försoningen med Gud genom Guds son Jesus Kristus. Otron, den är helt och hållet människans eget fel. Tron däremot är helt och hållet Guds verk genom ordet. Att bara räkna det som möjligt som enligt mänsklig bedömning och enligt naturlagarna är möjligt. Det är ett stort misstag, både när det gäller skapelsen och när det gäller frälsningen. Skapelsen kan, det borde ju alla begripa, kan inte skapa sig själv. Den är ett under. Och frälsningen är också ett under. Det är totalt omöjligt att åstadkomma detta. Men underens Gud har gjort såväl skapelsen som frälsningen fullkomlig och färdig redan från början. När Gud hade skapat världen så står det, det var mycket gott. Och likaså när frälsningen var genomförd genom sonen Jesus Kristus. Kristus hänger på korset och offrar sitt liv i vårt ställe. Så säger då frälsaren, nu är det gjort. Nu är det färdigt. Det är fullbordat. Gud gör alltså det som är omöjligt. Och jag tänkte att vi skulle ta fram en rad exempel som visar hur Bibeln gång på gång vill understryka detta, att det är omöjligt det Gud gör. Det är undergärningar. Om och om igen visas Guds storhet och makt. Och han gör det som mänskligt sett är omöjligt. Han har förutsägelser som är omöjliga. Och därför tänker man att det här kan inte vara sant. När det är så precisa förutsägelser i Bibeln. Men Gud kan förutsäga framtida händelser. Och han kan styra historiens gång. Ja, han kan även styra väder och vind. Och det är ju någonting som en faktor som klimatologerna aldrig räknar med överhuvudtaget när de nu har bekymmer med väder och vind. Gud förutsade till exempel den världsvida syndafloden. Talade om i förväg att den skulle drabba allt levande på jorden. Och den skulle täcka hela världen. Och Gud ger människorna en nådatid på 120 år. Han förutsade precis vad som skulle ske och det han hade förutsagt, det hände också. Han förutsade gång på gång vad som skulle hända för profeter och apostlar. Han förutsade för Abraham och hans efterkommande att de skulle komma att bo som främlingar i Egypten. Och först i fjärde släktledet kunna återvända till Kanaans land. Han förutsade för Egyptens farao genom drömmar att det skulle komma 7 år med rikliga skördar och sen 7 hungerår. Och han gav Josef förmågan att tyda faraos drömmar. Låt oss se lite mera på Abraham. Han får löftet, jag ska göra dig till ett stort folk. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Men Abraham fick vänta på löftets uppfyllelse. Han sa till Gud efter en tid, jag går barnlös bort. Och så skulle han få så många barn som stjärnorna på himlen. Mig har du inte gett någon avkomling. Då förnyade Gud sitt löfte. Han sa till Abraham, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Så ska din avkomma bli. Och det var ju precis så det blev. Guds löftesord kom att gå i fullbordan. Och det skulle bli en välsignelse, inte bara för hans kötsliga ättningar, utan framförallt för dem som hade Abrahams tro. Abraham trodde Gud, trodde det omöjliga, och det räknades honom som rättfärdighet, står det. Genom prövningar så vill Gud stärka tron på det omöjliga. Och därför lät han Abraham förbli barnlös under lång tid. Han får vänta och vänta, och först när han är 99 år så förnyar Gud sitt löfte. Du ska bli far till många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Jag ska ge dig en son med Sara. Nej, men nu blir det väl ändå alldeles för omöjligt. Abraham var gammal och Sara hade det inte på kvinnors vis. Det här går inte, det är totalt omöjligt. Då föll Abraham ned mot marken och sa för sig själv, ska det födas barn åt en man som är 100 år? Och ska Sara föda barn som är 90 år? Gud sa till Abraham, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då ska din hustru Sara ha en son. Och så skedde, för Gud är ingenting omöjligt. Jag tänkte på Israels barn som enligt förutsägelsen hamnade i träldom i Egypten. Gud befriade Israels barn från träldomen i Egypten genom märkliga, stora, väldiga under. Han sände Moses, sin tjänare, och Aaron, hans bror, som han utvalt. Och de gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land, läser vi. I samband med det tionde undret, då allt förstfött i Egyptens land dog, då räddades Israels barn helt mirakulöst genom det felfria årsgamla påskalammets blod. De kunde äntligen lämna träldomslandet exakt när det hade gått 430 år. Herren gick framför dem om dagen en molnpelare för att visa dem vägen, om natten en eldpelare för att ge dem ljus så de kunde vandra genom hela natten. Men när Gud prövade deras tillit till honom genom att låta dem vända ned på en väg som gjorde dem till ett lätt byte för de förföljande egyptierna, instängda som de nu var framför Röda havet, ja, då trodde de att de var räddningslöst förlorade. De säger, det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Och psalmisten sammanfattar, våra fäder i Egypten tog inte lärdom av dina under. De tänkte inte på dina många nådegärningar utan gjorde uppror vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Psaltaren 106. Och Mose sa till folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Ni ska inte göra någonting. Och det omöjliga skedde. Med Moses stav lät Gud klyva det väldiga havet så att Israels barn kunde gå rakt genom det på torr mark. Vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Så fastän Israel nu gång på gång fick bevittna Guds makt att göra under, så gjorde de ändå ständigt uppror mot Gud. De ville till och med stena Mose och Aaron. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Hur länge ska de vägra tro på mig trots alla tecken jag har gjort bland dem? Jag ska nämna ett par exempel till som visar att Gud gör det omöjliga. Och när han gör det så är han inte beroende, det har vi redan sagt, av normal materia som man måste ha för att göra någonting. Utan han är inte heller beroende av guden Kronos, tiden. För det tar ju lite tid att göra vissa märkliga ting, men inte för Gud. Ett exempel är när Israels barn ifrågasätter att Levi stam har fått en särställning som Guds tjänare. Och att Aaron ska vara överste präst enligt Guds val. De vägrar att foga sig i Guds handlande och gör uppror. Och Gud, han låter då Mose hämta en stav från varje stam. Och så säger han, den man jag utväljer, hans stav ska grönska. Alltså något helt omöjligt. Ni vet, det är inte mycket sav i en torr stav som man vandrar med. För man tänker, ja men finns det ändå lite sav så kan det väl grönska. Men det är klart, det grönskar ju inte med en gång, det tar tid. Ja, vad hände då? Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält och se Arons stav, för Levi hus grönskade och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Ännu mer omöjligt. Återigen ett bevis för att Gud inte är beroende av tid för att göra sina under. En torr stav kan inte grönska hur lång tid den än får på sig. Och dessutom var Arons stav till och med utslagna blommor och mogna mandlar dagen därpå. Alltså, enligt naturens lagar något helt omöjligt. Och på samma sätt var det när Gud skapade världen. Han var inte beroende av lång tid och inte heller av skapelsematerial. På 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Så hur kunde vattnet till exempel vimla av olika slags levande varelser redan på den 5:e dagen och till och med de stora havsdjuren, står det. Bara genom kraften i Guds befallningsord. Psalmisten sammanfattar skapelseundret med orden, Gud sade och det blev till. Han befallde och det stod där. Ett annat exempel. Det var bröllop i Kana i Galileen. Och det saknades vin. Katastrof vid en bröllopsfest. Och Jesus förvandlade vattnet i 600 liters krukor till gott vin på ett ögonblick. Alltså något helt omöjligt, men inte för Gud. Han kräver inte lång tid, varken för att skapa världen eller göra vatten till vin. Och vatten kan ju inte bli vin. Det måste väl vara druvsaft och sen måste det ta en viss tid innan det kan bli vin. Och ännu längre tid för att det ska bli gott vin. Dessutom, ja, jag får korta ner lite här så jag inte blir långrandig. Jag skulle vilja säga att avguden Kronos betyder ju tid, kan varken skapa av ingenting eller förvandla vatten till vin. Ändå antar den ateistiska vetenskapen att tiden, alltså Kronos, på något sätt likt Gud kunde skapa vårt universum med en början för länge, länge sedan och med hjälp av en sinnrik evolutionsmekanism. För mer än 13 000 miljoner år sedan gissar man att det hela började. Denna tro predikas nu ständigt i skolor och i media, för den anses vara den enda rimliga sanningen för en ateistisk vetenskap. Det stora undret, har ni tänkt på det? Det är syndernas förlåtelse. Att synderna verkligen var förlåtna när Jesus sa till den lame mannen: mitt barn, dina synder är förlåtna. Det kunde man inte se utan bara tro. Och utgick man ifrån att Jesus inte var Guds son, då avfärdade man dessa Jesu ord som falska och hädelse. Det gjorde man. Man sa, han hädar. Vem kan förlåta synder utan Gud? Utom Gud. Jesus förstod, står det, genast i sin ande att de tänkte så om sig, inom sig. Och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, res dig, ta din bädd och gå? De skriftlärda som inte trodde att Jesus var både Gud och människa, de tänkte nog, ja, vad tror ni? Ganska säker på att de tänkte, det är ju mycket lättare att påstå att synderna är förlåtna. Det kan man ju bara påstå, det går inte att kolla. Men att säga till en lam man, res dig, ta din bädd och gå. Ja, det kräver att något helt omöjligt verkligen sker, och det är helt synligt. Det går att kolla. Alltså att en lame mannen ställer sig upp. Och när det inte, om det inte sker, så kan alla se vilken lögnare man är. Så därför sa Jesus till dem, för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, så säger jag, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Och det omöjliga skedde inför deras ögon, det som bara Gud kan göra. Och nu kunde den se att Jesus verkligen gjorde det som bara Gud kan, det omöjliga. Jesus gjorde det som de skriftlärare menar var det som var svårast. Men egentligen så var syndaförlåtelsen det svåraste. Den krävde att Jesus i allas vårt ställe led straffet för våra synder och fullkomligt uppfyllde Guds lag. Därmed besegrade döden och djävulen. Men otron har ett starkt grepp om människors sinnen. De flesta av Jesu landsmän, både skriftlärda och andra, vägrade tro att Jesus verkligen var Guds utsände son, den utlovade frälsaren. Johannes skriver, han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jag ska avrunda med ytterligare två exempel. Vilka tror ni det blir? Alldeles riktigt. Det blir Lazarus som hade varit död i 4 dagar och Jesus som hade dött i vårt ställe. Inför mångas ögon uppväckte Jesus Lazarus som hade legat 4 dagar i graven. Och Johannes, en av de många vittnena, berättar om vad som hände. Jesus gick fram till graven, en klippgrav med en sten för öppningen, och Jesus sa, ta bort stenen. Med andra ord, att uppväcka honom till liv är för sent när man redan börjat ruttna. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och när han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet. Och då sa de: Vad ska vi nu göra? Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här så kommer alla att tro på honom. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Men så, 6 dagar före påsk, kom Jesus tillbaka till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för Jesus, och Lazarus var en av dem. Han låg till bords med honom. Och en stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och de kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Alltså när undret, det omöjliga, hade skett inför så många ögon och inte kunde förnekas, så måste beviset undanröjas. Så stark är otron, så stark är fiendskapen mot Gud. Tecknens huvudsyfte är alltså att vi ska förstå vilken stor och väldig Gud är. Vi kan lita på honom, att det dårskap att förkasta hans ord och hans gåvor. Vi läser i Johannes 20:30-31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jag avslutar med hur otron också finner det helt omöjligt att Jesus verkligen uppstod på tredje dagen. Man kan inte förneka att graven var tom på tredje dagen, trots att de hade vaktat och förseglat stenen. Så att inte något sånt skulle kunna hända, ingen skulle kunna bryta sig in eller bryta sig ut. Graven var tom, men det måste förnekas. Och vad händer? Ja, Jesus måste ha förblivit död. Och Jesu lärjungarna måste på något sätt ha tagit sig dit och stulit kroppen och sedan gömt undan den så ingen kan hitta den i staden igen. Vad händer? Vaktstyrkan var helt förlamad av det som hade hänt. De såg jordbävningen. De såg ängen. Och de är helt upprörda och springer och berättar. Men det får ju inte komma ut att Jesus har uppstått. Så vaktstyrkan blir mutad med en stor summa pengar för att sprida denna orimlighet. Säg så här: hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och det var ju känsligt, för det är ju ett stort tjänstefel att sova när man har fått den här viktiga uppgiften. Ingen får komma till graven. Inget får illegalt få hända det. Och vi sov under vår tjänsteutövning. Det var dödsstraff på det. Men då får de höra av den judiska ledningen, av översteprästerna, att vi ska fixa det, vi ska tala med Pilatus så att ni kan vara lugna och ni kommer att klara det. Så säg så här bara, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom. Ja, otron kommer inte att bli mindre enligt Bibeln, utan tvärtom tilltar. För hela världen är i den ondes våld. Och Jesus förutsade, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Jesus sa, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Tack för att ni ville lyssna.